Hej, hallå! Det är sommar nu med juni och fotbollssäsongen i Premier League är över och jag, Andreas Järp, i vanlig ordning säger hej och hallå till dig som har lyssnat för det här sista avsnittet för säsongen 2021-2022. Det blev en andra plats för Liverpool i Premier League. Det blev även en andra plats i Champions League efter finalförlusten mot Real Madrid. Och med mig för att avsluta den här säsongen, som för Liverpools del blev ändå två titlar, har jag i vanlig ordning Thomas Nygren, hej och hallå.
Hallå, hallå.
Och Per Kvist, hur är läget?
Hallå, hallå. Jo, det är bara fint.
Skönt att höra. Och kan vi inleda med att fråga, känns den här säsongen när man blickar tillbaka som mer två förlorade titlar än att man har vunnit två titlar? Thomas?
Det är såklart den frågan som man har ställt sig själv de senaste veckorna. Lite spelade såklart in att de här titlarna som vi tog vi innan vi förlorade de andra två titlarna, så att säga. Men ska man se säsongen som helhet, när vi spelar liksom över 60 matcher och förlorar 4, så är det ju svårt att se den här säsongen som någonting annat än en fantastisk säsong. Det är väl egentligen Champions League-titeln som svider lite grann, för det kändes onödigt att förlora den matchen. Vi var ju bättre än Real Madrid, tycker jag, i Paris, men ställde sig mot en målvakt som hade en väldigt bra dag. Och när det är så här en match som avgör, då kan ju sånt slå väldigt hårt. Ligatiteln är lite grann, det är klart att vi gör ju, det är egentligen tredje gången på 4 säsonger nu som vi gör en ligaserie som borde ha räckt till en titel. Men tyvärr så är det ett till lag i England nu som är precis lika bra, som har varit snäppet vassare än oss några gånger. Så man kan inte förvänta sig mer av oss i ligaspelet än vad vi gjort egentligen. Nu räckte det inte hela vägen, men det var ju egentligen, ja, det var ju extremt nära att vi gjorde det. Champions League-finalen är väl den titeln som jag känner som att den titeln förlorade vi, för den skulle vi haft. Ligatiteln tycker inte att man kan säga att vi förlorat, för det, vi har gjort en otrolig ligasäsong. Den perioden som vi gick lite knackigt, det var ju när vi hade problem med covid i truppen. Och det är ju ingenting som vi kunde råda över. Annars så har ju det här varit en fläckfri säsong av Liverpool.
Per, hur känner du då efter den här säsongen? Två titlar blev det i de båda inhemska engelska klubbarna. Men man hade chans på 4 titlar då i Champions League och även ligatiteln. Två titlar blev det. Hur känns det så här ett par veckor efteråt?
Bittert ändå, skulle jag säga, för att även om jag aldrig trodde på 4 titlar riktigt, i och med att City trots allt hade ett försprång i ligan under en längre tid, så trodde jag stenhårt på Champions League-titeln. Speciellt när vi fick ju länge ett relativt bra skadeläge. Det var ju många matcher som alla kunde spela. Sen var det ju några matcher där i slutet, som precis innan finalen, där några spelare gick sönder. Men ändå, jag trodde verkligen att Liverpool skulle vinna mot Real Madrid, för jag kände ändå, för jag har sett Real Madrid väldigt mycket under säsongen, och jag kände ändå att Liverpool var det bättre laget, och det tyckte jag också i själva matchen. Så att den matchen, den finalen, den titeln tyckte jag var oerhört sur att förlora, och den bitterheten sitter fortfarande i, och den blir ju inte direkt mindre med tanke på allt som hände i samband med matchen före och efter. Det var ju också helt galet på ett negativt sätt.
Ja, det var ju väldigt mycket med hur arrangörerna och franska arrangörerna hanterade publiksituationen, att det var tårgas och dylikt inblandat och Liverpool-supportrar inblandade. Joel Matips brorsa var det väl, va, som hade svårt att ta sig in bland annat och var ett vittne till hur det hela hanterades. Så enligt UEFA så var det bara bråkiga Liverpool-fans. Man får tycka vad man vill om fotbollspampar, men de har väl inte stigit, deras aktier har nog inte stigit, i alla fall inte hos Liverpool-supportrar under de senaste tiden. Vi ska prata naturligtvis, blicka tillbaka lite på ligan som har varit, men framförallt i det här avsnittet så har jag tänkt att vi ska blicka framåt. Vad kan Liverpool göra för att peta ner Manchester City från den här eftertraktade tronen som de verkar vara omöjliga att peta ner ifrån? Manchester City som nyligen verkar ha kontrakterat även Erling Haaland och förstärkt honom, och nu sa man då helt plötsligt en renodlad anfallare igen, och vad ska Liverpool göra för att möta upp detta? Det ska vi prata om, och sen så ska vi ha en topp 5-lista med någonting som vi inte vill ha vad det gäller värvningar, och vad den topp 5-listan som behandlar värvningar handlar om mer exakt kommer vi veta senare i programmet. Vi ska även blicka tillbaka på en spelare som trots att han var i Liverpool under ganska många år inte fick så många matcher, och han är fortfarande aktiv, men vi ska ta reda på var en viss spansk mittfältare har tagit vägen. Och sen så tänker jag att vi nu då kan börja fira. På, i alla fall Thomas tror jag är väldigt glad och kan kanske ta bort lite av den här bittra eftersmaken från Champions League-segen. James Milner har skrivit på kontraktet, ett års kontrakt, och Thomas, du som ändå vurmar en del för den här spelaren James Milner, vad känner du när du får höra det här?
Det var ju såklart, det var väl kanske inte jätteöverraskande, för det har ju pratats en hel del om att Liverpool ville ha honom kvar, bara han accepterade att gå ner i lön lite grann, och när det här offentliggjordes idag så blev jag såklart väldigt, väldigt glad. Jag har ju James Milner på min matchtröja till nästa säsong, så det hade ju varit lite bittert om han hade dragit nu. Men det är ju två saker här såklart. Dels så tycker jag ju väldigt mycket om James Milner som alltså karaktär som spelare. Och det är, jag tror att han är väldigt viktig för truppen helt enkelt. För han är ju av den gamla skolan lite grann. Hårt arbetande, sätter liksom tonen på försäsongen, sätter tonen i samband med matcherna, hyperproffsig. Han går ju faktiskt mot sin 20:e säsong i Premier League, och det gör man inte om inte man är ett proffs ända ut i fingerspetsarna. Så han är ju en förebild för alla i det där omklädningsrummet, och det är ingen slump att Klopp har pratat sig varm om honom ända sedan han kom, och också helt tydligt har legat på för att Milner skulle förlänga med ett år till. Och det skulle inte förvåna mig om han redan under nästa säsong påbörjar övertalningen om att Milner ska ta någon slags plats i ledarstaben när nästa säsong är slut. Så dels är det profilen och karaktären James Milner som jag tycker är jätteviktigt att vi har kvar. Och sen så är han ju underskattad i spelet, tycker jag. Han är ju absolut inte lika snabb som han var när han var yngre. Klart det är lite svårare med bolltempot och så, men man vet ju vad man får av Milner. Han kommer gå in, han kommer kämpa, han kommer slita, han kommer vinna boll, han kommer dra på sig ett gult kort, men han kan fortfarande slå en avgörande passning, han kan sätta andra i bra läge, och främst kanske om man tittar i ligacupen, FA-cupen, när de här yngre spelarna ska komma in och lära sig att bli seniorspelare, då finns det ju inte en bättre läromästare att ha på planen än James Milner. Så jag tror att han kommer bli jätteviktig för sådana som Harvey Elliott, Curtis Jones, Fabio Carvalho, de här unga löfterna som vi har, som har en enorm råtalang, men som behöver lära sig att bli seniorspelare fullt ut för att lyckas. Och att då ha en sån som Milner i laget tror jag är jätteviktig. Så jag tyckte det var jätteskönt att se att han förlängde, och jag tror att det är säkert flera som tycker att det är konstigt att han får fortsätta, men jag tror också att det är svårt för oss utanför den här kärnan att veta hur pass viktig den här typen av person faktiskt är för en trupp. Så jag tycker att det här var jättegoda nyheter.
Per, vad ser du för roll för James Milner som då börjar komma till åren? Speltiden har varit lite mer sparsam under den här säsongen. Hur ser du på James Milners roll framöver?
Ja, det är klart att han kommer väl främst att starta i de inhemska kupperna. Och det kan ju låta negativt att säga, men samtidigt så är det ju de vi har haft mest glädje av när vi summerar den här säsongen. Så att de är ju viktiga också. Och när jag tänker i Champions League och ligaspelet, där är det ju kanske mer att Milner startar när andra spelare är skadade eller måste vilas. Men det är ju som Thomas är inne på, att det är ju kanske inte främst på planen som Milner är viktig nu för tiden. Han är ju säkert extremt viktig i omklädningsrummet och på träningsplanen när det gäller att bibehålla den här enormt proffsiga och hårda, ja, att man tränar hårt, träningskulturen som Liverpool har. Man ser ju vissa andra lag som inte har det i Premier League, och det är ju otroligt värdefullt att ha den kärnan och den kulturen, och det underlättar ju också för de yngre spelarna, för nya spelare och så vidare. Han är ju en av dem som verkligen sätter tonen, tror vi, på träningsplanen och i omklädningsrummet.
Så James Milner är alltså en Liverpool-spelare ytterligare en säsong, och se vad som händer senare. Däremot, när det gäller kontrakt, så har vi ju, Salah har ju fortfarande inte skrivit på något kontrakt, och nu så har det också börjat ryktas allt mer om att Sadio Mané, att hans dagar i klubben är räknade. Och om ni får spekulera fritt, hur ser framtiden ut då för, ja, vi kan börja med Sadio Mané, Per?
Det mesta tyder ju på att Mané kommer att lämna Liverpool. Av allt att döma så vill ju han ha en ny tändning och därför röra på sig helt enkelt. Och det kan man väl förstå efter så många år i samma klubb. Han är ju inte en spelare som har spelat i massvis med olika länder heller. Han hade en kort sejour i Frankrike innan han slog igenom. Han spelade i Österrike och några enstaka år i Southampton innan Liverpool, så att han har ju väldigt mycket kvar att se och uppleva i fotbollsvärlden, om man säger så. Och han är ju väldigt het just nu, så att det mesta tyder ju på att han kommer lämna. Och det är ju Bayern München som uppges ha lagt ett bud på 25 miljoner pund ungefär som Liverpool ska ha tackat nej till. Men Liverpool är ju av allt att döma beredda att sälja om de betalar 35 miljoner pund sådär. Och det kanske inte låter så mycket, men man ska väl trots allt komma ihåg att han är runt 30 och han har ju gjort väldigt mycket bra för klubben samtidigt som han har ett år kvar på kontraktet. Så att jag tror väl att det blir bra för alla i slutändan att han får hittar nya jaktmarker. Men visst, det kan ju komma att bita oss i baken i Champions League nästa säsong, vem vet.
Thomas, menar jag, hur ser du på den här situationen? Tycker du att man är redo att släppas, och i så fall hur, vad betyder det då för förhandlingarna med Mohamed Salah?
Ja, men det är ju klart, det är en kniv i sitt, för det ideala är ju såklart att man släpper spelarna när de är utkonkurrerad, men så är ju Sadio Mané är ju så pass bra, så han kommer ju aldrig att vara en spelare som blir utkonkurrerad av Liverpool om inte han ska spela sen är 33-34. Men jag kan ju såklart, liksom Perin, man kan ju förstå ändå att han söker sig, att han vill ha en ny utmaning. Han har vunnit allt som går att vinna med Liverpool, han är 30. Så det är klart, hans nästa kontrakt blir ju hans sista kontrakt, kan man säga, med en stor klubb. Så vi har fått hans kanske sex bästa år i karriären i Liverpool, så att han vill lämna det får man väl någonstans köpa. Det kanske gör att det blir lite lättare att förhandla med Salah eftersom vi får lite större löneutrymme. En eventuell ny värvning kanske inte kommer kräva samma summor. Men det är lite oroväckande också, tystnaden runt Salah. Och det är ju klart att de här kontrakten som skrivs runt om i världen nu, vi har Haalands kontrakt för City, vi har Mbappés kontrakt med PSG. Det är klart att en spelare som Salah ser de kontrakten och så tittar han på siffrorna på sitt kontrakt och så inser han att han skulle kunna tjäna mycket, mycket mer pengar någon annanstans. Och nu har han ett år kvar i Liverpool, så frågan är ju om Liverpool kommer att, om man kommer att gå speciellt mycket högre i sina erbjudanden till honom. Och gör man inte det så är väl risken blir mer och mer överhängande att han kommer att lämna gratis. nästa år. Och det vore såklart en rejäl ekonomisk smäll. Men i första hand, om man tar Mané nu, så han kommer ju, det är, allt talar vi för att han kommer lämna i sommar, och alla pratar ju om Bayern München, så han kommer antagligen att hamna där till slut. Och så länge vi får de pengarna vi vill ha för honom, så är jag ändå fine med det, för vi har ett bra anfall. Vi kommer säkert att värva in en till spelare, en yngre spelare, för någonstans har vi varit inne på tidigare att medelåldern där framme börjar bli lite oroväckande hög. Och nu när man lämnar, vi har Diaz som har kommit in, Firmino som har halkat ner lite grann i rangordningen i truppen, så att byta ut Mané mot en yngre spelare, utvecklingsbar, kanske inte riktigt lika bra, men som kan bli lika bra, det kan ju vara bra för oss över tid. Men sen är det viktigt här, tycker jag, att se att det är ju Liverpool som bestämmer om man ska sälja Mané eller inte. Det är ju inte, för man, det låter lite grann som att Mané har bestämt att nu ska han gå. Men det är ju faktiskt så att han kan ju inte gå så länge inte klubben är med på det. Så jag hoppas att vi ser till att få bra betalt och att vi spenderar de pengarna väl. Och oavsett så får jag, det är ju bara att tacka Mané för alla minnen han givit oss i Liverpool. Jag menar, nu när han lämnar, så lämnar han ju någonstans som en... han är ju en legend i Liverpool. Han har gjort otroligt mycket viktiga mål och otroligt viktiga matcher. Så ja, det är bara att önska dem lycka till.
Har Liverpool råd att tappa både Salah och Mané? Låt säga att det inte skulle bli något kontrakt som du pratar om då, att många andra klubbar kan ge Salah betydligt mer betalt, även om Salah verkar ha uttryckt en vilja ändå att bli kvar i klubben. Men har Liverpool råd att tappa både Mané och Salah över sommaren? Per?
Ja, det skulle jag väl ändå säga. Jag skulle väl säga så här, att det som Liverpool inte har råd med är att tappa dem på free transfer nästa år. Särskilt inte Salah, för han har ju ett mycket högre marknadsvärde. Till skillnad från de här, ja, vissa konkurrenter som finansieras av blodspengar, så behöver ju Liverpool faktiskt pengarna från försäljningarna. Om man skulle få 70, 80 eller mer miljoner pund nu för Salah, då skulle man ju kunna köpa in en värdig ersättare. Men om man skulle tappa honom på free transfer nästa år, så skulle ju det påverka klubben väldigt mycket, skulle jag säga. För att det skulle ju vara jättesvårt att hitta en ersättare då, tror jag. Eller svårare i alla fall, för man behöver ju de här pengarna helt enkelt. Men sen är det ju klart att det går ju inte bara att knäppa med fingrarna och trolla fram ersättare till den här typen av spelare. Det krävs ju otroligt bra spelare som kommer in och ersätter såna här giganter som Mané och Salah trots allt är, men sannolikheten att man lyckas få tag på en, ja, eller två, om man inte förlänger med någon då, ersättare ökar ju drastiskt om man får in pengar till dem, även om självklart har man lite pengar ändå, men ni förstår nog vad jag menar, att det är ju jättestor skillnad att få in 80 miljoner och tappa någon på free transfer.
Sen är det också lite grann så att vi tappar ju bredden också i sommar, med tanke på att nu har inte Origi spelat jättemycket i år, men han ändå har varit en viktig del av våra breddspelare under de sista åren. Han kommer ju lämna. Det pratas om att Minamino kan komma att lämna, och han är ju, har han vunnit våra skytteliga både i Ligakuppen och FA-kuppen. Så att tappa de två och sen kanske Sadio Mané, då är det tre anfallare som är borta. Helt plötsligt står vi med Diaz, Jota, Firmino och Salah. Det är klart, vi har Carvalho och Elliot, men samtidigt vet man ju inte riktigt vilken roll det är tänkt att de ska vara i. Men det får inte heller bli för stora förändringar i truppen, för en styrka som vi har haft sista åren, det är att det har varit väldigt få som har lämnat och få som har kommit in, att man har byggt en kärna som vi har bytt ut liksom successivt. Det har inte varit några stora förändringar. Skulle vi tappa som tre, kanske fyra i anfallslinjen runt på ett år, det skulle vara någonting att bygga ihop. För det är inte bara att komma in som anfallare i Klopps Liverpool. Det brukar ändå vara en viss anpassningsperiod för alla utom Luis Diaz.
Ja, vi ska prata mer om Liverpools recept till framgång, men det låter som att det kan bli en ganska aktiv sommar. Det har inte varit det de senaste åren, men nu verkar saker och ting börja hända på den fronten också. Om det är bra eller dåligt, det får vi se, men den här säsongen som har varit och säsongen 2021-2022 verkar ha varit sista säsongen med gänget, och då tänker jag framförallt på den magiska trion som har glatt Liverpool-supportrar under flera år, Sadio Mané, Roberto Firmino och Mohamed Salah. Vad som händer med dem och vad som händer med andra spelare ska vi prata om lite senare. Nu så tänker jag att vi bläddrar oss tillbaka lite i minnenas arkiv och ta reda på var en speciell spelare har tagit vägen. En lovande spanjor har jag blivit lovad. I alla fall var en lovande spanjor en gång i tiden. Han är fortfarande spanjor, men om är speciellt lovande, det vågar jag inte säga någonting om. Thomas, du vet mer om vem det är vi ska ta reda på. Var är han nu? Vem då?
Ja, men nu ska vi titta på en spelare som faktiskt inte var så. Det var ju bara ett knappt år sedan han lämnade oss. Men eftersom karriärsutvecklingen är så pass intressant, tyckte jag ändå att vi skulle titta lite grann på vad som har hänt med Pedro Chirivella, som lämnade Liverpool förra sommaren för att gå till Nantes. Men han kom ju till Liverpool redan 2013 ifrån Valencias U19. Och med tanke på att han är själv född 97 så kan ni själv räkna att han var väldigt ung. Han spelade sig upp i Liverpool genom åren ända upp till U23-laget 2017, där han åkte ut på den här klassiska lånekarusellen. Men kanske inte den mest klassiska, utan han hade faktiskt två olika sessioner i den holländska ligan, trots att han är spanjor. Först i laget med det fantastiska namnet Go Ahead Eagles, där han var 2017. Han var i Willem II, jag vet inte hur man säger det, tvåan, jag lär mig aldrig det, men ni vet säkert vilket lag det handlar om.
Willem II,
under 2017. Han var utlånad till Extremadura i spanska ligan under säsongen 2019, eller en halv säsong där. Men sen så fick vi ju se honom en hel del i Liverpool också under säsongen innan han lämnade. Han var ju bland annat med och spelade när Liverpool vann Merseyside-derbyt i början av 2020 i FA-cup-vinsten, där man spelade med ett väldigt reservbetonat lag. Curtis Jones avgjorde. Där var ju Chirivella en viktig del. Han hade ju den tveksamma äran att vara med och spela och vara kapten i Liverpool den här gången. Man fick stryk med 5-0 mot Aston Villa i Liga-cupen när hela A-truppen var och spelade klubblags-VM. Han var ändå bra när han spelade för Liverpool, och Klopp ville ju erbjuda honom ett nytt kontrakt, men såklart, som i mittfältare i Liverpool, den nivån kanske inte han höll riktigt, så han lämnade för Nantes i juli förra året. Och det är väl egentligen utvecklingen där som är mest intressant, för här kom han ju till ett lag som inte hade vunnit en titel sedan 2001. Och det är ändå en klassisk klubb. Någon som har vunnit 8 ligatitlar och 3 kupptitlar och sådär. Så det var ett storlag lite grann på dekis, får man ändå säga. Och där har Chirivella klivit in och tagit en viktig roll. Han har startat i 31 matcher den här säsongen i ligan. Gjort 3 mål, och egentligen så är det bara på slutet som han inte har spelat, och det som sades ifrån klubbledningen där att han hade spelat skadad under slutet på säsongen och mestadels bara bitit ihop för att kunna vara med och ta hem cuptiteln, för det gjorde något den här säsongen. De tog sin första titel sen 2001 när de tog hem den franska kuppen efter en final där mot Nice som han vann med 1-0 i början av maj. Och den matchen hade alltså Chirivella spelat skadad under en period för att kunna vara med och kliva in i. En tongivande mittfältare har han blivit i Nantes, som alltså går in och plockar en väldigt fin titel, får man ändå säga. Och jag tänker att han lämnade Liverpool ganska nyligen, och satte ju inga direkta avtrycken då hos oss. Han var 11, tror han hade med 11 matcher i A-laget. Men det syndes ju ändå, tycker jag, under förra säsongen att det här var en spelare som det fanns någonting i. Så det var ju lite spännande att se vad som skulle hända med honom när han kom iväg till en klubb där han skulle gissningsvis få ett större förtroende. Och det har ju verkligen slagit väl ut. Han hade det lite tufft, för när han var yngre, innan han kom till Liverpool, så pratades det mycket om likheterna med Xabi Alonso. Och när han sen kom till Liverpool, gjorde någon bra match i ungdomslagen, så började det pratas ännu mer om nye Xabi. Och han har i intervjuer senare pratat om hur det tyngde honom att behöva jämföras med den typen av spelare i Liverpool. Men som sagt, han har fått en riktigt fin karriärsutveckling i Nantes. Och med tanke på att han fick vara med om den här klassiska titeln som det ändå blir för dem, så kommer han säkert att fortsätta vara en tongivande spelare i framtiden. Jag roade mig lite grann med att kolla igenom truppen för Nantes när de vann ligan där 2001, och jag hade nog väntat mig att det skulle vara lite mer bekanta namn, för det var inte så jättemånga storspelare, inte så många som har slagit igen, som liksom har satt några stora avtryck på den internationella scenen egentligen. Det är ju rumänen Moldovan som man kanske kommer ihåg, målvakten Mikael Landro. Jag vet inte om jag kommer ihåg honom mest för att han var jäkligt bra på Championship Manager, men överlag så var det en ganska så relativt profilsvag trupp som Nantes vann ligan med 2001. Det är klart, på den tiden fanns ju inte ett PSG att kriga med, så det är väl kanske för mycket att vänta sig att Nantes ska kunna konkurrera med dem om en ligatitel. Men Assir Veya redan nu har fått gå in och vinna kuppen, sin första säsong som ordinarie i ett seniorlag. Det är ju roligt, och det är också kul att se de här spelarna som att de som är skolade i Liverpool men inte riktigt tar plats, att de går vidare till andra klubbar och faktiskt gör avtryck. För det har man ju inte heller varit bortskämd med genom åren.
Nej, verkligen inte, och förmodligen så har han blivit en tongivande spelare där, med tanke på den spelartypen han ändå är då, en central mittfältare som vill ha boll och sprida bollen. Som sagt, jämfört med Xabi Alonso. Så det är intressant att följa vad karriärsutvecklingen blir för Pedro Chirivella. Han är väl inte sådär jättegammal, vad kan han vara, 24, 25? Något sånt.
Ja, han blir nyligen fyllda 25. Mm. Så han har ju många bra år framför sig också. Jag tänker speciellt i den rollen som han har varit lite grann som spelfördelare, som defensiv mittfältare. Ja, men då brukar man ju inte pika när man är 25 direkt, utan han kommer säkert att kunna fortsätta att ta steg i sin utveckling. Mm.
Och jag vill minnas det här med Nantes, att det var ett profillöst lag som vann ligan året. Jag förmår de åkte ur franska ligan året därpå. Eller i alla fall som indragna i bottenstriden. Minns jag ganska. För jag spelade mycket Championship Manager på den tiden och var alltid franska lag och höll koll på det där då. Per, vad är dina tankar om spanjoren då, Pedro Chirivella?
Ja, var det inte en tragedi för honom att lämna Valencia? Han kunde ju ha fått Gary Neville som manager och slagit igenom om han hade stannat några år till där. Ja. Nej, men han var ju, som ni säger, en spelskicklig mittfältare, klassisk spansk spelare. Och jag kommer ihåg där i januari för några år sedan när han lånades ut till Extremadura. För det var ju extremt olyckligt, för papperna blev ju inte klara i tid, så att han fick ju inte licens att spela där andra halvan av säsongen när han var på lån, så att han var ju utlånad en halv säsong utan att kunna få spela, helt enkelt på grund av att pappersarbetet var för sent. Så det är en sån där grej som man kommer ihåg, och det måste ju ha känts extremt surt för honom.
Mm, ja, verkligen. Och en av alla de här spelarna som lovande, som det verkar som att man inte riktigt vet hur man ska hantera. Det har ju en annan som kom i samma veva, Sergi Cano, som numera i Brentford, som också var en väldigt lovande spelare, kom samtidigt fram med Chirivella, som man inte riktigt hade koll på vad man skulle göra med honom. Och det går bra på andra håll. Vi får hålla koll på Pedro Chirivella och hans förehavanden. Kan man ju alltid roa sig med. Var är han nu, Pedro Chirivella? Vet vi. Han är i Nantes. Han är cupvinnare. för Nantes första gången som man tar en titel på över 20 år. Ska vi gå vidare då? Med att kanske blicka lite framåt. Säsongen 2021-2022 är ju över. Vi kanske skulle ta och göra så här att vi tittar igenom de olika lagdelarna och ser hur ser det ut nu och hur kommer det se ut, hoppas vi, nästa säsong och vad behöver göras. Och så kan vi gradera också hur vi tycker att den respektive lagdel ser ut just nu. Och vi kan väl börja med längst bak, där vi har målvakterna i vanlig ordning. Alisson Becker, Keller och Adrian är väl de målvakter som är uppsatta. Sen finns ju även Loris Karius som väl försvinner nu till sommaren. Hur skulle ni säga på en skala 1-5, Per? Hur har målvakterna skött sig?
Jag skulle ändå ge 5 helhetsmässigt, för jag tycker att Alisson Becker har gjort en brutalt bra säsong och jag tycker att Keller förmodligen är ligans bästa andra målvakt, kanske inte på pappret men så som han har spelat den här säsongen. Och Adrian är ju kanske inte någon som man vill se varje vecka mellan stolparna, men det är ju klart att det är ju en väldigt kvalificerad tredje målvakt, vilket ju är rollen som man har nu. Och som en bonus till nästa säsong ska det bli skönt att slippa Karius lön när hans kontrakt äntligen går ut, för det är väl det som det är väl enda sura egentligen, att han har fortsatt håva in pengar för ingenting i prestation tillbaka. Så att det känns bra. Däremot får vi väl se om Keller vill köra vidare som tvåa eller om han vill röra på sig. Han har indikerat att han ska prata med klubben utan att säga vad det lutar åt.
Thomas, vad tycker du då om de här tre målvakterna? Tycker du Keller, ska han verkligen vara kvar i Liverpool? Eller om man ska se ur hans perspektiv?
Ja, vi har ju varit inne lite grann på det här tidigare, att Keller är ju kanske egentligen för bra för att vara andra målvakt. Samtidigt som det har varit den här säsongen i Liverpool, spelar jättemycket matcher. Han kommer ju få stå. Sen är han väl kanske inte den åldern att han nöjer sig med att stå 5, 6, 7 matcher på en säsong. Så sett ur hans perspektiv så ja, men kanske skriva på nytt kontrakt, lånas ut till en annan Premier League-klubb nästa år. Det finns ju ändå lagen på nedre halvan som skulle kunna behöva en stabil första målvakt, för Keller är så pass bra att han skulle kunna vara första målvakt i ett annat lag. Men han är ju, hur bra han än är, så är han ju långt ifrån att vara första målvakt, för Alisson skulle jag säga nästan gör sin bästa säsong sedan han kom till Liverpool. Det är ju många gånger som han har räddat oss den här säsongen faktiskt, som man nästan glömmer bort i efterhand. Så den här gången när matchen har stått och vägt och så har vi missat en offsidefälla en gång, så det blir friläge. Alisson gör en viktig räddning och sen slutar matchen med att vi vinner med 2-0 eller 3-1 eller något sånt där. Så han har gjort en fantastisk säsong. Och han är som målvakt, så är han fortfarande ung. Han har ju många år kvar på topp, Alisson Becker. Så Keller kommer ju inte att kunna bli första målvakt i Liverpool förrän som kanske 3-4 år. Och frågan är om han är redo att vänta på det. Och jag tror inte han själv heller tror på allvar att han kommer kunna konkurrera ut Alisson. Min förhoppning är att han trivs bra med sin roll som andra målvakt. Han ser att han utvecklas med träningarna och sånt där, att han kan stanna kvar åtminstone något år till. Men det är klart att det här är ju en lag som absolut ska ha högsta betyg. Vi kan inte kräva mer av våra målvakter än vad de har gjort den här säsongen. Varken av en första målvakt som Alisson eller en andra målvakt som Keller. Det här är en jättestark lagdel för Liverpools del.
Vad ska man göra då med den här lagdelen? Ska man ha den som den är, eller behövs det göras någonting med den här lagdelen?
Jag tycker att man ska ha den som den är, men med reservationen, för det här tycker jag egentligen alltid, att en styrka som Liverpool har haft de här senaste åren och som verkligen har gestaltat sig säsongen 2021-2022 i kuppspelarna är ju att man har haft väldigt bra spelare utöver de givna startspelarna, de här trupputfyllarna som man kallar dem ibland. Och det får man väl ändå säga att andra målvakten till exempel är i en viss utsträckning. Men det finns ju också många utespelare klart Och jag skulle väl säga så här att anledningen till att de har gjort det så pass bra är ju att de har accepterat sina roller. Men bara för att man har gjort det den här säsongen så är det ju inte säkert att man är beredd att acceptera den rollen hur länge som helst. Och det är ju faktiskt så, om Kelleher till exempel känner att han inte vill vara tvåa, han får ett bra anbud ifrån någon annan klubb, då tycker jag ändå att Liverpool bör ju sälja, för att laget måste ju trots allt ha spelare som verkligen vill vara där och tillför liksom en positiv attityd och verkligen pushar. Vi har ju sett vissa andra lag som behållt spelare, sura spelare för mycket, och det blir väldigt ogynnsamt för gruppen om man säger så. Men sen vet vi ju inte hur han tänker, men det är rent allmänt om de här spelarna som är rotationsspelare, så skulle jag säga så om, till exempel Kelleher då.
Men det är ingen lagdels nu, någon av er känner det, vi behöver göra någonting åt det här, att är Kelleher kvar så är det bra, är han inte det så finns Adrian, det ser ändå stabilt ut. Ett hemskt ord att använda, stabilt.
Ja, men klart, skulle vi sälja Kelleher, då skulle jag väl kanske föredra att vi tar in en annan andremålvakt än Adrian, och det tror jag att det kommer vi säkert att göra i sådana fall. Men som läget ser ut nu så finns det ju absolut ingen anledning till oro.
Nej, och det som är också är ju att Alisson är ju faktiskt relativt skadedrabbad för att vara målvakt. Alisson går ju sällan igenom säsonger där han spelar alla tävlingsmatcher. Han brukar ju få någon skada, någon sträckning eller sådär. Så att det är också någonting för Keller att ha i åtanke, även om han såklart inte kan sitta och hoppas att Alisson ska gå sönder innan matcherna.
Vi får se. Vi går fram ett steg i planen då, till backlinjen, försvararna, där vi har Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Andy Robertson, Joel Matip, Rhys Williams är fortfarande kvar i klubben, och sen Trent Alexander-Arnold är väl de som räknas som försvarare den här säsongen. Thomas, vad skulle du ge dem för betyg 1-5? Hur de skött sig?
En solklar femma skulle jag sätta.
En solklar femma, och så som den här backbesättningen ser ut nu, med Rhys Williams, Trent Alexander-Arnold, Phillips är fortfarande kvar utlånad bland annat. Vad behöver göras? Matip, Van Dijk har väl båda passerat 30 vid det här laget. Behöver man göra någonting nu, eller är det bara att sitta lugnt i båten och njuta av den här besättningen som man har?
Det som det pratas om är att vi ska vara på jakt efter en högerback som kan vara backup till Alexander-Arnold. Och där är ju en ung skott i Aberdeen som det väl egentligen är det namn som florerar bland de rykten som finns. Och alltså, tittar man på den uppställningen som vi har nu, så är det här ett jättestarkt försvar. Vi har ju Van Dijk och Matip som båda är runt 30, rutinerade världsklassspelare. Van Dijk är väl kanske världens bästa mittback. Vi har Matip som har fått vara skadefri en säsong. Hur sjukt nu det kan låta. Men då har ju han visat att han är en världsklassförsvarare. Vi har Konaté som har blivit bättre och bättre under hela säsongen. Så jättebra ut i Champions League-finalen. Säkert kommer att utvecklas ännu mer än fortfarande när han är 23. Vi har Joe Gomez som fjärde val på mittbacken, och det vet vi ju att det, även det är ju en bra försvarsspelare. Vi har Robertson och Tsimikas till vänster som Robertson har ju gjort en jättebra säsong, men Tsimikas trycker ju verkligen på bakifrån. Han det är också en väldigt bra spelare. Alexander-Arnold har utvecklats ännu mer den här säsongen. Så backlinjen ser ju väldigt lovande ut framöver. Där har vi inte heller med kontraktsbekymren som vi har längre upp i planen. Det pratas för dem att man ska försöka förlänga Joe Gomez kontrakt. Och där är det lite grann samma sits som med Keller, att köper han rollen som han har, eller vill han få mer speltid? Det är väl egentligen det som är knäckfrågan för honom. För så länge inte han trycker på för att lämna, så finns det ju ingen anledning för oss att göra några förändringar. Rhys Williams, kommer ju inte spela om inte det blir ny skadekris. Phillips säkerligen kommer vi försöka sälja, och Ben Davis är det fortfarande ingen som riktigt vet vem det är.
Vi vet att det är han som, det är inte han som är i Tottenham. Det är väl så mycket som man vet om Ben Davis. Men Per, Joe Gomez, vad ska man göra med honom? Tidigare engelsk landslagsman, mycket skador, men nu bara en fjärde i backlinjen. Alltså, ja, vi pratar om Keller då som man kanske, som kanske skulle överväga att lämna, men Keller har ju inte haft den framstående positionen som Gomez haft, som ändå var tänkt att vara Van Dijks radarkamrat, som nu har halkat ner. Vad ska man göra med Joe Gomez, tycker du?
Jag skulle ju jättegärna säga att Joe Gomez blir kvar. Han är ju, som du säger, fjärde val, men han är ju andra val på högerbackspositionen. Och jag tycker faktiskt att han har varit bra där de här enstaka matcherna där han har backat upp Trent den här säsongen. Som Thomas var inne på så är man ju ute efter en tonåring från Aberdeen, Ramsey, och han är ju bara 18 år. Och jag tror ju att om han skriver på så kommer ju han inte att spela i Premier League om Trent är skadad. Jag tror ju att Gomez kommer gå före fortfarande där. Det känns ju mer som en inhemsk kuppspelare i alla fall år ett, om man värvar någon direkt från Skottland som bara är 18 år. Så att Gomez har ju verkligen en roll att fylla. Men frågan är ju, precis som i fallet Keller, om det verkligen är så att han vill spela den här. Man kan ju inte säga att han spelar andra fiolen på mittbacken. Det är ju snarare tredje eller fjärde fiolen. Och det kanske är tveksamt, för han är ju 25 år och 11 landskamper för England. Han har säkert stora ambitioner, och ärligt talat, det är ju inte helt orealistiskt för honom att slå sig in i Englands startelva bland mittbackarna när man kollar på deras prestationer, om Joe Gomez skulle få speltid innan VM som mittback. Så där tror jag faktiskt att han kanske kommer att söka sig bort. Också om jag sätter mig in i hans situation så tror jag att jag hade gjort det förmodligen. Och då är det ju klart att Liverpool måste ju ta in en ny mittback om Gomez lämnar. Vi har ju sett, ja, vi har ju väldigt bittra erfarenheter ifrån hur det kan bli om man är, går in i en säsong i en mittback kort. Och sen skulle jag väl säga det att Nico Williams och Phillips, de har ju varit utlånade, och det kommer ju vara bra för transferkassan att sälja dem, för att de har ju faktiskt presterat väldigt bra i Fulham respektive Bournemouth, som ju till och med gick upp. Så att jag tror ju att där kan man nog få in kanske, ja, åtminstone 20 miljoner pund om man tänker i summa totalt för båda två. Så att det är också väldigt positivt, för att de pengarna kommer man säkerligen behöva när man ska förstärka andra positioner. Och visst, om Gomez vill lämna och man hittar en bra köpare, så tror jag att det kommer bli ett nollsummespel ungefär med ersättaren. Hur vet jag att engelska spelare är notoriskt övervärderade, så att det tror jag inte blir några problem.
Och Bournemouth har ju Liverpool ganska goda minnen av med försäljningar. Man har ju sålt flertal spelare för ganska saftiga transfersummor, och då har alla inte varit lika framgångsrika som Dominic Solanke, utan Brad Smith och någon som jag nu har glömt bort, en ytter mittfältare.
Jordan Ibe,
ja, som han sålde för många, många kronor, som inte riktigt lyckades. Så att, vem vet, Bournemouth kanske intresserade. Thomas, vad vill du hända med backlinjen under den här sommaren?
Ingenting. Nej, men ja, får vi in den här unga högerbacken som backup och en framtida backup till Trent Alexander-Arnold, så är jag jättenöjd. För vi har de är i bra åldrar allihopa, det är bra blandning, både yngre och lite mer rutinerade. Alla har varit med i klubben ett tag nu. Konaté är ju den senaste som har kommit in, och han har spelat ett år, så han är ju inkörd i vår höga backlinje, ställ offside och så vidare. Så jag är nöjd om inte det händer någonting. En spelare till som vi har haft utlånad som faktiskt har gjort det bra, det är Sepp van den Berg som har gjort en fin säsong för Preston. Så nu kommer inte han vara aktuell nästa år. Men även där så är det väl kanske så, även om inte han kommer bli en startspelare för Liverpool i framtiden, så kommer det säkert vara en vinstaffär för oss ekonomiskt den dagen som han lämnar, om han fortsätter på den väg som han har spelat den här säsongen.
Kanske är det han då som går in som fjärde mittback om Gomez skulle lämna under nästa, till nästa säsong. Vi får se. En del av planen där det förmodligen kommer att hända något i alla fall är mittfältet bestående av Fabinho, Thiago, James Milner, Naby Keita, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain och Curtis Jones. Vad skulle ni vilja sätta för betyg på de här herrarna, Per?
Ja, det är ju lite svårare, men jag skulle väl ändå säga 4 sett över hela säsongen.
4, och där har vi ju då de givna spelare. Thiago som väl har blivit allt bättre under säsongens gång. James Milner som vi har, precis då har förlängt kontraktet. Lagkaptenen Jordan Henderson och Naby Keita som har fått mer speltid den här säsongen än vad han har fått tidigare. Men sen har vi frågetecken då. Curtis Jones och Alex Oxlade-Chamberlain. Hur ser framtiden ut för de här herrarna skulle ni säga, Thomas?
Oxlade-Chamberlain tror jag behöver lämna i sommar. Om vi hittar, om det är någon som kommer med ett tillräckligt bra bud, så är det övertygad om att han kommer att se sig om efter nya jaktmarker. För han har faktiskt inte ens varit med i matchtruppen vid flera gånger nu på slutet. Och fem spelare i hans ålder med hans historia bakåt, så det tror jag inte han är speciellt sugen på. Han verkar ju vara en väldigt bra personlighet också, Chamberlain. Man ser honom mycket i klippen som är från arenan och sådär, men när man med hans status inte ens är med i en matchtrupp, då behöver ju han såklart se sig om efter någon ny chans att få speltid. Och i Curtis Jones fall så blir nästa säsong superviktig. Jag tycker inte att han har tagit de kliven som jag hoppades på inför den här säsongen. Men samtidigt så är han ju fortfarande väldigt ung, så det behöver ju inte betyda jättemycket inför framtiden. Men han behöver få upp tempot både i sina fötter och i sitt beslutsfattande för att kunna vara en del av det här mittfältet, tror jag. Det är klart att han skulle kunna bli en backup-spelare och för evigt ha den här rollen som han har nu. Men det vet jag inte om det är någonting som är eftersträvansvärt riktigt. Han ska ju såklart försöka slå sig in i startelvan. Och som det är idag så har han åtminstone i min värld en bit kvar för att konkurrera på allvar med de som är riktigt ordinarie. Och då har vi Elliot, vi har Fabio Carvalho som kommer underifrån, som är yngre. Kanske lite mer offensivt lagd än Curtis Jones, men som verkar ha lite mer speed i sig än vad Jones har just nu. Så hans nästa säsong tror jag kommer bli avgörande för om han kommer vara en Liverpool-spelare över tid eller om det kommer andra yngre som tar över. Så han kommer vara kvar nästa säsong och Chamberlain kommer vara borta nästa säsong.
Per, hur ser du på mittfältet och om vi då fortsätter upp på spåret Curtis Jones? Hur ser du på hans roll framöver?
Ja, jag tror att han främst kommer spela i de inhemska kupperna, men få en och annan ligastart. Curtis Jones har ju ändå en väldigt spännande verktygslåda, för att han ser ju banan fint och han är ju teknisk och han har ju, i alla fall på reservlagsnivå, har han visat väldigt mycket slutprodukt, att han kan göra mål och assist, samtidigt som han ju är en fysiskt stark spelare, och det är ju klart att han kommer ju bli ännu starkare med åren, men han är ju en spelare med bra fysiska grundförutsättningar, om ni förstår vad jag menar. Så att jag tror att Klopp vill fortsätta jobba med honom, men jag tror precis som Thomas att Oxlade är ju en spelare som kommer att lämna. Han fyller ju inte längre någon funktion i truppen. Det gör ju däremot Naby Keita, men i Keitas fall så sitter han ju också på en kontraktsituation. Det verkar ju som att man jobbar på att förlänga med honom, men man har inte lyckats med det än i alla fall.
Nej, och det kanske vore bra att förlänga med honom om man tittar på åldersstrukturen på Liverpools mittfält. Alex Oxlade-Chamberlain börjar väl närma sig de 30. Jordan Henderson har väl passerat dem. Thiago likaså. James Milner har ju betydligt färre år kvar av sin karriär än vad han har gjort. Fabinho börjar väl bli, han är väl också runt 27-28 i alla fall. Och Keita lika så. Det är inget ungt mittfält man har. Så vad tror ni kommer hända? Är det börjar på bli dags för Liverpool nu att se över sitt mittfält och kanske börja föryngra lite eller fundera på och införskaffa nya förmågor?
Ja, jag tror ju att man ser sig om efter att göra en investering på mittfältet i sommar. Det har ju varit prat om den här ynglingen från Monaco som är så väldigt hett eftertraktad. Nu ska han ha valt Real Madrid, valt vad det verkar. Men jag tror att Liverpool kommer att lägga en ganska stor slant på att få in en mittfältare i en bra ålder nu i sommar. Ja, man kommer säkerligen åtminstone försöka. Vi vet ju under Klopps ledning så gör ju inte Liverpool speciellt mycket överilade värvningar. Så att deras transfermål inte går att få loss, så kanske man väntar till nästa sommar. En sån som Bellingham verkar vara lättare att få loss än den här sommaren. Men jag tror nog att det är väl i den här lagdelen som man ser att det behöver göras mest. För precis som du är inne på så är ju det är ju en åldrande lagdel. Och även om vi har en del yngre som är på väg bakifrån så är det man kan ju inte lita på att 18-19-åringar slår igenom och blir spelare för ett topplag. Så nej, men här skulle jag nog vilja se att vi gör en investering.
Och jag tänker att vi återkommer med vilka investeringar vi vill se in. Men jag gör noteringar att mittfältet kanske skulle behöva någon förstärkning. Och frågan senare kommer att vara, vem skulle ni vilja se på Liverpools mittfält? Och vad finns det för alternativ? Men vi lämnar mittfältet nu. Och sen så går vi vidare till det som har varit den stora snackisen egentligen under hela säsongen, nämligen anfallarna som är i dagsläget. Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah, Takumi Minamino, Diogo Jota, Luis Diaz, Divock Origi. Han är väl det någon vecka till eller ett par veckor till i alla fall. Och sen Harvey Elliott och Carvalho som vi inte har sett spela i Polen är väl någonstans där forward eller mittfältare. Vi får se. Förmodligen ersätta till Origi då. Men anfallssituationen, hur ser den ut? Vi har ju Firmino, Mané, Salah som alla har närmat sig de 30. Och som har varit till stor nytta för Liverpool. Men nu börjar det på bli dags att fasa ut dem så sakta kanske. Till att börja med, vad skulle ni ge anfallarna för betyg? Bär.
Jag skulle väl ändå säga en femma, även om man hade velat se mål i finalerna helt enkelt i slutet av säsongen.
Thomas, snabbt. Vad skulle du ge anfallarna?
Ja, nej, men det är en femma. Vi har ju jättemånga spelare, eller flera spelare som har en högt bollsnitt. Det går inte att kräva så mycket mer.
Men nu försvinner då Divock Origi. Vad kommer han att lämna efter sig? Thomas?
Ja, det här är ju en spelare som jag tror att alla Liverpool-supportrar kommer minnas väldigt varmt. För han, sett till hur lite han har spelat, så har han ju satt enorma spår i Liverpools historia. Både vi har ju målen mot Barcelona när vi vände i Champions League. Vi har sista målet i Champions League-finalen mot Tottenham. Vi har de avgörande målen mot Everton. Han har ju varit inne i frysboxen hur många gånger som helst, men varje gång som han har tinats upp så har han levererat. Så det här är ju en sån som, han är ju en given spelare i Liverpool Legends-laget om 10-15 år. Så jag tycker jättemycket om Origi. Man undrar lite grann vad som hade blivit av honom om inte han hade åkt på den här skadan mot Everton tidigt i sin Liverpool-karriär. För det är ju en enorm råtalang. Så jag kommer minnas honom med glädje och jag hoppas att han gör succé i Milan.
Per, anfallstruppen i övrigt då? Nu lämnar ju Origi. Vad behöver göras för att förbättra det här om nu Mané försvinner? Räcker de spelare man har nu med Jota och Dia som man då ändå har köpt in de senaste säsongerna som fortfarande är unga och som finns även Minamino som gör mål? Räcker det eller behövs det då införskaffas mer?
I numerären kanske man ändå redan har ersatt Origi om man tänker att Luis Diaz kom i januari och kanske att planen var att egentligen ta honom i sommar, men det är klart att om en spelare som Sadio Mané och också Mohamed Salah lämnar, det är ju klart att man absolut måste ersätta dem med någonting relativt färdigt. Vi har ju också Taki Minamino som har sprutat in mål i kupperna som vi vann. Som Thomas var inne på tidigare så gjorde han väl flest mål både Liga-kuppen och FA-kuppen. Och det är ju inte säkert att han heller vill vara kvar att spela den här backup-rollen. Divock Origi, han har väl nästan rekord i tålamod när det gäller att vara i frysboxen och vänta på sin chans. Men inte ens han ville ju stanna nu längre så att säga. Och jag tror väl inte att vi kan förvänta oss att andra så som Minamino har samma tålamod som han har haft. Så att jag tror väl att det kan bli flera nya spelare i anfallslinjen. Och kanske om man tänker helhetsmässigt så vore det en god idé att försöka behålla kontinuitet, backlinje av målvakter, backlinje till stor del mittfältet också, just för att kunna genomföra de här rockaderna i anfallsväg som förmodligen kommer så smidigt som möjligt. För jag tror det skulle underlätta mycket om man hade kontinuitet i lagdelarna längre bak i banan.
Och en av de anfallare som Liverpool har och som kan väl räknas som framtidsnamn är ju i allra högsta grad Harvey Elliott som inledde säsongen pikt och glatt innan han åkte på en allvarlig benskada och sen så har det blivit sparsamt med speltid förståeligt nog. Han kom tillbaka ganska tidigt, räknade nästan ut över hela säsongen men kom tillbaka ett par månader innan och sen spelat lite. Hur ser hans framtid ut i Liverpool skulle ni säga? Thomas?
Det är ju klart att han är ju fortfarande en stor talang. Det jag kan känna lite grann runt honom är att fundera vilken position är hans i dagens Liverpool. Han känns ju inte riktigt som en spelare för fronttrion tycker jag. Utan kanske snarare mer för någon, mer som en någon spelare på mittfältet. Och då är det, krävs ju lite mer i defensiven kanske. Men han har ju egentligen det mesta som krävs för att bli en spelare på väldigt hög nivå. Det är lätt att glömma bort hur bra han faktiskt var de första matcherna innan han skadade sig. Han har ju nu klart, jag tror att man kanske tog tillbaka honom lite för snabbt där när man startade honom mot Inter i Champions League. Han verkade inte riktigt redo då. Han har ju knappt fått spela sedan dess heller. Så jag tror att man kanske skyndade lite snabbt tillbaka med honom, att han nu har fått jobba på sin fysik helt enkelt sen dess. För han har ju också varit utanför matchgruppen en hel del under andra halvan av säsongen trots att han har varit frisk. Men det är klart, nu kommer Carvalho också in. Det är väl egentligen de två som man hoppas ska kunna knäcka på bakifrån till någon slags position i offensiven.
Ja, ett inflik där bara. Att Harvey Elliott spelade ju faktiskt offensiv mittfältare där i början av säsongen. När han var så bra. Han hade ju inte gjort det innan, verkade det som. Det var ju Klopps idé att han skulle spela där. Så vi får ju se vart han kommer att användas nästa säsong. För det känns ju spännande, som du är inne på. Har han ju egenskaper, offensiva egenskaper i den rollen, som är väldigt spännande. Och jag läste faktiskt precis i The Times att när det gäller Carvalho så tänker Liverpool att han kommer konkurrera i anfallet den här säsongen. Han har förmodligen på kanterna nästa säsong, menar jag, inte den här säsongen. Det beror ju på vilken säsong man menar om när man säger den här. Men i alla fall att Carvalho skulle konkurrera på anfallskanterna. Och att han på lång sikt betraktas som en offensiv mittfältare, men inte redan den kommande säsongen. Och det är ju också lite spännande tycker jag, för det, ja, skulle, kan det betyda till exempel att Carvalho kan ersätta en spelare som Minamino? Kanske, även om Minamino är ju mer etablerad och har gjort det väldigt bra, men om man bara säger sin fråga så rakt ut.
Mm, ja, spännande kommer det att bli i alla fall. Och du säger att han då är mer tänkt att vara på kanterna, och där har ju Salah en plats. Diaz har också spelat på kanterna, på Diota också. Det innebär att det är inte så många som spelar centralt i anfallet, och där har vi Roberto Firmino som, precis som de andra två av den här magiska trion av Mané, Salah och Firmino, med utgående kontrakt, och det har varit ganska tyst om Firmino. Hur ser ni på hans roll och hans framtid framöver, över sommaren och även över nästa säsong? Är det värt att skriva ett nytt kontrakt med Firmino till och med? Per?
Jo, men det tycker jag väl ändå. Han har ju precis som de andra ett år kvar på kontraktet. Men det är ju inte riktigt lika känsligt som med Salah och Mané, av den enkla anledningen att dels är han ju lite utfasad och dels har han ju inte ett jättehögt marknadsvärde. Det gör ju ingen jätteskillnad för liksom transferkassan att få in 10 miljoner pund, men det är ju stor skillnad att sälja Salah för 80, om ni förstår vad jag menar. Så jag tror att han är en spelare, för han verkar dessutom acceptera den här mer begränsade rollen. Han är ju långt ifrån en given startspelare nu, men han fyller ju ändå en stor funktion, och han har ju gjort en del viktiga mål som mot Inter och Benfica i Champions League till exempel. Så att jag känner ju att jag jättegärna skulle vilja ha kvar Firmino. Som en bonus så är ju Firmino den bästa taktiska spelaren vi har. Och om man tar in nya spelare, inte minst om man tar in sydamerikaner som pratar samma språk som honom, så är ju han en otroligt bra läromästare att ha i laget när det gäller de taktiska bitarna. För det är ju så att vi måste ju ha kvar spelare också som sitter rent taktiskt och vet precis vad som förväntas av dem rent taktiskt i Liverpool. Det skulle ju vara katastrof att byta ut för många spelare, så där känner jag definitivt att han fyller en väldigt viktig roll.
Thomas, nytt kontrakt för Firmino, skulle det vara någonting, eller ska man släppa honom nästa säsong? Hur går dina tankar?
Ja, nej, men jag vill också lite grann på det Pelle säga, att det skulle vara bra att kunna förlänga med honom. Det skulle säkerligen inte vara lika dyr. Jag vet inte heller hur pass het han är på marknaden nu längre. Han är ju inte riktigt samma spelare som han var för två, tre säsonger sedan, så där, även om han fortfarande såklart är jättebra. Det som jag tänker lite grann nu är just den här centrala anfallspositionen. För Firmino är väl kanske ingen startspelare längre. Även han kommer att spela mycket matcher, men det kanske inte i en första elva. Nu har ju Mané haft den platsen och han kommer att lämna. Så frågan är lite grann, tänker jag, hur man gör med Salah nästa år. För han kommer ju med största sannolikhet bli kvar. Kommer han att få en mer central position nästa år, att man försöker förstärka på kanterna, eller köper man in en mer central anfallare och fortsätter att Salah ute på sin högerkant? Det gick ju ändå lite trögt för honom att sluta på säsongen. Så jag tycker inte riktigt att Jota har den där blicken för att spela centralt som Firmino har. Så det ska bli intressant att se vad som händer i anfallet helt enkelt. Men Firmino, ja, förläng om det går. Vill han inte förlänga, ja, men då får han väl spela ut sitt kontrakt och så gå gratis nästa sommar. Det överlag tycker jag att det känns lite vemodigt att se de här spelarna som bara sjunger på sista versen i Liverpool. För man har ju onekligen väldigt goda minnen tillsammans med Firmino, Mané och Salah. Och nu har vi ju sett dem tillsammans för sista gången. Och det är ju såklart jättetråkigt.
Men livet går vidare, och som du säger, det kanske behövs nytt blod eller nya ansikten på forwardsidan. Ska vi gå igenom då lite kort vad som skulle kunna behövas, vad det finns för alternativ och tillgå för att då möta konkurrensen från klubbarna. Manchester United lär ju knappast vara sämre än förra året när de ju blivit av med Pogba. Det får ses som en förstärkning i sig. Och Arsenal verkar också ha vaknat till liv sent om sidor. Och så har vi ju då Manchester City som, precis som Liverpool, var i en egen liga under tidigare säsong. Liverpool hade ju, vad blir det? Det blir 10, det blir 18 poäng på tredje placerade Chelsea. Och City, Manchester City var då 19 poäng före trean. Så att man kan säga att det var två lag som var lite mer överlägsna än andra. Men det gäller att hänga med också och bibehålla den där. Om vi säger då på anfallssidan där, Sadio Mané ryktas försvinna. Salas framtid är fortfarande oviss. Divock Origi kommer att försvinna. Minaminos framtid är också en aningen oviss. Vad skulle behövas? Vad ser ni för namn som skulle kunna komma in i detta Liverpool, Per?
Ja, om vi börjar, inte börja bakifrån utan börja längst fram. När det gäller anfallare så snackas det ju väldigt mycket om Darwin Núñez från Benfica. Han är ju en central anfallare och det är ju klart att alla har ju sett honom vad han går för nu i Champions League. Han är ju stor, stark men samtidigt väldigt snabb och väldigt målfarlig. Och kan ju också ta sig förbi en mot den mot backar och så vidare. Så det är ju klart att han är ju en hyperintressant spelare och vore ju också något slags statement med tanke på hur eftertraktad han är. Och han skulle ju bli Liverpools version av Haaland-värvningen om ni förstår vad jag menar. För båda är ju väldigt stora men ändå främst djupledslöpande anfallare. Och det är ju en ganska intressant kombination. För 10, 20, 30 år sedan så var det alltid en liten spelare som löpte i djupled. Men nu har de en annan kroppsbyggnad. Så att han är ju en spelare, absolut. Vad tycker ni om Darwin?
Ja, för mig vore det en drömvärvning. Sett till det som jag har sett av honom tycker jag skulle vara jättespännande att se honom centralt i Liverpools anfall. Precis som du är inne på så är det lite grann samma spelartyp som Haaland. En bra ålder. Så det handlar väl egentligen om vi är villiga att lägga upp de här pengarna som krävs för att få loss honom. Det var ju ändå ett tag sedan som vi kastade ur oss stora summor. Men det var ju först när vi skulle stärka upp backlinjen med Van Dijk. När vi skulle stärka upp målvaktspositionen med Alisson. Kanske är det nu som vi ska slanta upp stora pengar för att förstärka offensiven också. För att få in Núñez där tillsammans med Diaz och Jota. Då har vi ju bra ålder på tre stycken där framme. Plus att vi har Salah, Firmino kvar som är 30 plus. Så jag tycker det är riktigt där jättespännande. Även om jag oroar mig för att han kanske kommer bli för dyr.
Finns det några alternativ som skulle vara intressanta som du har sniffat upp här?
Ja, det gör det absolut. En Nkunku i Leipzig är ju en sån där spelare som är jätteintressant. Har förmodligen varit Bundesligas bästa spelare den här säsongen. Han är ju en offensiv mittfältare eller anfallare. Och han är ju lite mer falsk nia sådär än en riktigt renodlad anfallare. Och han har ju
mer lik
otroligt
Firmino
mycket
då,
smartness och slutna. Och precis, så han har ju otroligt mycket smartness och slutprodukt i sitt spel. Han gör ju många mål och många assist. Så att han är ju en sån spelare. Men sen beror det ju lite på om man letar centrala alternativ eller om man vill ha spelare som spelar på kanterna i anfallet och sådär. Och Lautaro Martinez till exempel i Inter är ju en bra spelare i bra ålder som skulle kunna ta en central roll. Han skulle ju tilltala mig. Han jobbar otroligt hårt, har en bra slägga, men han är ju lite av en sån här spelare som gör mål 10 matcher i rad, som blir mållös 10 matcher i rad. Och det är ju klart att ha en sån spelare som leder linjen är ju inte intressant. Men om man kollar spelare för kanterna så Rafinha i Leeds är en sån här spelare som ofta nämns. Han är ju inte jätteung på något sätt. Han fyller ju 26 under säsongen precis som Bowen i West Ham gör. Och det är ju alltid ganska attraktivt att värva spelare som redan kommer från Premier League. Men Det verkar ju som att Rafinha helst vill flytta till Barcelona. Jag tror inte att Bowen är aktuell på riktigt heller. Då, om man ska säga ett överraskande namn i Premier League som jag tror kan vara mer intressant, så är det nog ändå Martinelli i Arsenal, för han har ju bara 2 år kvar på sitt kontrakt. Han är ju väldigt ung, han är ju bara 20, han har ju haft sina skador och han är ju fortfarande lite av ett roämne, men det är ju uppenbart att Klopp älskar honom och det är ju ganska uppenbart att han skulle passa in i Liverpools spel, men han är ju definitivt mer en kantanfallare än en central anfallare.
Och det skulle nog mycket till att han skulle komma till Liverpool. Arsenal skulle väl göra vad de kan för att det inte skulle ske. På anfallet, det finns alltså alternativ även om Mané, Origi och Minamino försvinner. Och vi får väl hålla koll över sommaren. Du vet, om du tittar på Total Liverpools hemsida. Över sommaren så kommer du ju naturligtvis att kunna följa vad som händer i transferväg. Men den plats på planen som verkar vara mest tillsammans med anfallet då, i behov av någon form av förstärkning är mittfältet. Vi fastställde är ganska åldrande och skulle behöva föryngras i alla fall bitvis. Allting inte kommer på en gång. Och Per, du som har örat mot marken, vad finns det för alternativ som skulle kunna vara något för Liverpool? Och då är det ju ganska höga krav man ställer. Det är ett av världens bästa lag som man ska ta plats i som mittfältare.
Jo, verkligen. Och som Thomas var inne på lite kort tidigare, så har det ju ryktats mycket om Aurelien Tchouameni i Monaco. Men han verkar ju av allt att döma ha valt Real Madrid. Men det är ju intressant att Liverpool var ute efter just honom, för han är ju främst en defensiv mittfältare som är extremt bra vad det gäller bollerövringar, ligger rätt i position, bra fysiskt, även bra med bollen, men han är ju inte på något sätt en offensiv mittfältare på det sättet. Men det är ju klart att just nu har man ju Fabinho som defensiv mittfältare, man har ju ingen annan renodlad defensiv mittfältare, och man har ju ganska mycket spännande på gång med Harvey Elliott till exempel på den offensiva mittfältspositionen, så att det kanske är så att det är en defensiv mittfältare eller i alla fall en tvåvägsmittfältare som man vill ha in. Och i och med att han inte längre verkar vara ett alternativ, så kan jag tänka mig att Sangaré i PSV Eindhoven till exempel är en sån spelare som man skulle kunna ha ögonen på. Det är alltid intressant med holländska ligan. Även om den är en svagare liga så finns det alltid enstaka guldkorn. Sangaré är en sån spelare. Sinisterra skulle kunna vara en sån spelare till kantanfallet också. Och han är ju en väldigt stark, fysiskt stark defensiv mittfältare som även är bra med bollen. Om man kollar lite mer i England, så sitter ju en spelare som bara har 1 år kvar på kontraktet med sitt lag som är Leicester. Juri Tielemans är ju inte en renodlad defensiv mittfältare, men han är ju en spelare som spelar i båda riktningarna och som definitivt skulle kunna spela i Liverpool, känner jag. Han gjorde ju ingen bra säsong nu, men det har ju varit mycket strul kring hans kontrakt. Han ville ju lämna redan förra sommaren, fick inte det och så vidare. För 2 år sedan var han ju, innan det här strulet, så var han ju kanske den bästa centrala mittfältaren i Premier League om man bortser från topp 6-klubbarna. Så att Tielemans är ju en spelare som man kanske skulle kunna få för en relativt liten summa och som är väldigt skicklig. Han är ju bara 25 fortfarande, så det är ju en bra ålder. Så den värvningen skulle jag gilla. Men sen är ju den spelaren som många pratar om som dock. Så det vore ju lite konstigt att gå från Tchouameni till Jude Bellingham. Han är ju mycket mer offensiv än vad Tchouameni är. Så att det vore ju konstigt i den bemärkelsen, för att det är ju en annan spelartyp. Men jag tror att alla som har sett Jude Bellingham, som ju fortfarande bara är 18 år, har blivit väldigt imponerade. För att det är ju en spelare som verkligen känns som en naturbegåvning med sitt rörelsemönster, bollen vid fötterna, blicken för spelet. Så det är ju en sån spelare som förmodligen alla är intresserade av. Men det verkar ju som att han först och främst kommer röra på sig nästa sommar, samtidigt som Liverpool förmodligen vill ha in en annan spelartyp nu?
Jag antar Jude Bellingham, som då är, som du säger, inte ens 20 år gammal. Han är engelsman. Finns det inte att, en ganska stor risk att han är för dyr för Liverpool? Att det krävs Newcastle eller City-pengar för att säkra hans signatur?
Jo då, men Tchouaméni är också en spelare som är 60-70 miljoner pund minst, så att det hade också kostat, och där verkade man ju verkligen vara intresserade. Så att, ja.
Och om ni nu skulle få välja då, de här spelarna som ni har föreslagit, för vi kom fram till att det är ju mittfältet och anfallslinjen i så fall det behöver förstärkas. Backlinjen ser bra ut som den är, om man då bortser från att det kanske skulle behöva komma någon ersättare till, eller inte ersättare, men en reserv till, till Trent Alexander-Arnold som högerback. Målvaktssidan ser stabil ut, men av mittfältarna och anfallarna, om ni fick välja vilken ni skulle föredra av de alternativ som har givits, vad skulle ni då vilja se? Thomas?
Som jag var inne på tidigare, så skulle jag gärna se att vi slantade upp för Nunez i anfallet. Det tror jag skulle vara en bra, smart värvning. Säkert dyr, men ändå inte orimligt dyr. Det känns som en sundare kanske värvning än Citys Haaland-värvning, där kontraktet är ju, ja, det ska vi inte, behöver vi inte prata om här. Så det är väl det första namnet som jag hoppas att man går efter. Sen på mittfältet är det svårare. Nu har inte jag sett alla de här namnen som Pelle nämner. Jag gillar ju Tielemans. Han kommer från en svag säsong nu, men ekonomiskt så tror jag det skulle kunna vara en smart värvning, och det kanske skulle kunna öppna upp för att vi skulle kunna slanta upp ännu mer för Bellingham nästa sommar. Så kanske Tielemans nu och Bellingham nästa sommar skulle kunna vara ett alternativ.
Per?
Jo, jag tycker väl att det låter ju bra. Darwin Núñez vore också mitt första val. Han är ju inte en komplett spelare på något sätt, men det vore ändå mitt första val till anfallet. Sen beror det ju också på lite vilka som lämnar. Om Salah lämnar till exempel, då vill man ju gärna ha in en vänsterfot som går från höger. Så Darwin Núñez säger jag, och sen säger jag väl... Det är ju svårt att frångå Jude Bellingham. Det är ju svårt att bortse från honom, eller vad var det de sa om den där skandiamannen i slutsatserna. Nej, men för att han skulle ju trots allt kunna bli en klubblegend och en nyckelspelare i 15 år framåt, så det är ju klart att om man har chansen att ta honom så måste man ju göra det. Men annars är jag också Tielemans som en bra, pålitlig värvning. Skitsamma att han hade det svårt nu med Brendan Rodgers under de här kontraktschafset. Van Dijk hade ju en svag första halva på säsongen innan han flyttade till Liverpool i januari också, när det var struligt. Sen måste jag ändå säga att jag skulle gärna se att man gjorde en sån här relativt billig fyndvärvning och tog in den här colombianen. Och nu skulle det bli två colombianer i sådana fall. Sinisterra från Feyenoord. För han är ju definitivt inte en sån spelare som kan ersätta Salah eller Mané nu, men att få in en sån ung 22 år gammal spelare med otrolig fart och entusiasm skulle ändå locka väldigt mycket att få in bakom de här storstjärnorna, och det skulle väl inte kosta skjortan, antar jag, att köpa honom från Feyenoord heller.
Billigare än Bellingham förmodligen i alla fall. Och ja, med det så börjar det på bli dags att runda av. Vi får väl se. Tror ni att det kommer att bli en mer händelserik sommar på transferfronten för Liverpools del den här sommaren än vad det varit tidigare under Klopps session? För det har inte hänt så där våldsamt mycket. Det har spekulerats ganska lite också, men det har hänt ännu mindre. Kommer det här vara sommaren då det bryts? När Michael Edwards försvinner och det nya tar över och mer behöver göras på transferfönstret än tidigare?
Jag tror att det kommer hända mer den här sommaren än vad vi gjort de två senaste åren i alla fall. Det var väl bara Konaté förra sommaren, och det var Jota och Thiago sommaren före det. Jag tror att det kommer att vara lite mer rörelse på transfermarknaden i år.
Per, hur många tror du kommer in, och hur många tror du nyförvärv har vi att förvänta oss utöver Carvalho nu?
Jag tror det kan bli 5-6 stycken, och då räknar jag även in Ramsey från Aberdeen, som ju, ja, det är ju klart att det är ju liksom en framtidsspelare, men det kan ju bli väldigt många omspelare som Keller och Gomez med flera vill röra på sig. Gomez täcker ju dessutom upp flera positioner i backlinjen, så att det skulle kunna bli väldigt många, men det skulle också bara kunna bli 4-5 stycken. Så att, ja.
Bara 4-5 stycken, det är väl ganska högt med Liverpool mått mätt. Och då får vi hoppas också att det inte blir några märkliga värvningar. Det har blivit dags för avsnittets sista punkt, topp 5-listan. Och när vi pratar värvningar så är Liverpool ett rykte om sig senare år att vara fläckfria nästintill, att det är bara succéer man värvar. Men det är inte alltid så. Eller hur, Thomas?
Nej, så är det verkligen inte. Vi har tagit tag i en lista som var, ja, den var svårare än jag trodde den skulle vara. Men vi tänkte vi skulle titta lite grann på de 5 konstigaste eller märkligaste värvningarna som Liverpool har gjort under 2000-talet. Och det visar att det finns en hel del värvningar som är som har varit lite svåra att förstå hur man har tänkt, helt enkelt.
Vad hittar vi då på plats nummer 5, så vi sätter tonen och vet ungefär vad det är vi, vilken nivå vi ligger på?
Ja, nej, men på femte plats så har vi satt Osama Asaidi, marokkanen som kommer från Heerenveen där 2012. Det var ju en spelare som åtminstone jag aldrig hade hört talas om när han kom till Liverpool, i alla fall som en blixt från en klar himmel kom han in där under Brendan Rodgers, och det var väl ingen riktigt som fattade vem han var och var han kom ifrån och varför vi hade värvat honom. Det är klart, vi köpte från andra hyllor på den tiden än vi gör idag. Men det här var en spelare som, ja, han spelade ju väldigt, väldigt lite, för han spelade 4 ligamatcher för Liverpool. Och totalt spelade han 12 matcher. Av de 12 matcherna så vann vi 5. Så det här, han var ju inte bra nog för att spela Liverpool. Han blev utlånad till Stoke, sen gick vidare till Al-Ali innan han avslutade karriären i Twente. Alltså hur man fick för sig att värva Osama Saidi är för mig en gåta.
Märklig värvning, och där har vi satt tonen på de 5 märkligaste värvningarna som har gjorts. Hur lång tid tillbaka går vi när det gäller de märkliga värvningarna?
Vi sa ju under 2000-talet, så det är klart att det finns ju, det kan ju vara några som vi missar här, för vi har gjort många märkliga värvningar under 2000-talet, men det var väl där vi försökte sätta gränsen, även om det blir lätt att man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att hitta märkliga värvningar.
Nej, så Sean Dondi hittar vi inte där i alla fall, sydafrikanska anfallen som väl få kommer ihåg. På plats nummer 4, vad hittar vi där?
Ja, men där har vi satt en spelare som ändå hade ju ett ganska högsta nivå när han var på humör. Men Brendan Rodgers trodde uppenbarligen att han skulle kunna få ut någonting av Mario Balotelli. Och det var ju också, här var det lite panikvärvning när man tog in Balotelli. Och han var ju det var ju inte en spelare för Liverpool. Det var ju, han som sagt, när han slog igenom, jättespännande, superlovande, många fantastiska attribut. Men man kan väl säga att hans psyke inte riktigt var på topp. Och att då komma in till ett Liverpool som ändå var skakigt, att han skulle komma in och stabilisera, det kändes ju otroligt märkligt.
Spontant känns inte Balotelli som en spelare som stabiliserar saker och ting, utan kanske bra på andra saker. Plats nummer 4, väldigt skakig transferfönster det där, kan man säga, överlag. Men vi får se, det kanske kommer upp fler saker från det där transferfönstret. På plats nummer 3, vad hittar vi där?
Ja, där har vi satt en spelare som, när han kom till Liverpool så visste inte jag att han fortfarande spelade fotboll. Det var väl säsongen 2016, om man minns rätt, 2016-2017, som vi plockade in Alex Manninger i truppen. Och det här var ju en spelare som var, men han var ju helt runt millennieskiftet när han var i Arsenals trupp. Här var han ju 40 år. Och det är klart, han skulle ju inte komma in för att ta någon slags startplats. Men han var ju ändå en del av Liverpools trupp. Och jag menar, han kändes ju lika het att ta in som målvakt då som det kändes när vi plockade in Taffarelli i somras. Det var liksom en, det här var ju en spelare som, sagt, som jag inte visste höll på med fotboll. Och helt plötsligt så var han en del av Liverpools trupp. Det kändes jättemärkligt tycker jag när han kom till Liverpool.
Ja, plats nummer tre där alltså. Och nummer två då? Vad hittar vi där?
Ja, men här har vi en som kommer in precis. För han värvades sommaren 2000. En fransman som kom in ifrån Auxerre, fransk landslagsman faktiskt, som kom in och gjorde två ligamatcher för Liverpool. Och det är VM-vinnaren Bernard Diomed som vi pratade om. För han var ju faktiskt med och vann VM i Frankrike 98. Och han, varför Liverpool värvade honom, det kan jag inte förstå. För han satte inga som helst avtryck i Anfield. Trots att han hade väldigt bra historia bakom sig. Spelat i Auxerre många år, vunnit VM-guld för Frankrike. Kommer till Liverpool och gör absolut ingenting. Så det är, alltså, vem som scoutade honom och kom på att han skulle till Liverpool, det är för mig helt obegripligt.
Ja, ändå fransk landslagsman. Jag menar, spelar i franska landslaget måste du ha någon form av kvalitet. Så någonting måste ju ha gått snett där. Och det gör att han kvalar in på en andra plats på märkliga värvningar under 2000-talet. Och då är det bara en plats kvar. Nummer ett. Vem hittar vi där?
Ja, där hittar vi en värvning som gjordes förra säsongen. Och det är klart, det var mittbackskris. Det var panik. Det var sista dagarna av transferfönstret. Men Ben Davies. Var det ingen visste vem Ben Davies var? Eller alla visste vem Ben Davies var, men han spelade i Tottenham. Det här var ju någon annan Ben Davies som kom från absolut ingenstans och skulle spela för Liverpool. Och det kändes ju jättekonstigt, allting runt den värvningen. Han har ju såklart, han har ju inte gjort något avtryck alls i Liverpool, varit utlånad den här säsongen, kommer med all säkerhet att bli såld eller utlånad igen. Men att man med ett helt transferfönster på sig att värva en mittback landar i att plocka in en helt oprövad, okänd mittback ifrån Preston, det är ju helt obegripligt.
Inte speciellt ung heller, va?
Nej, han var en bra bit över 20 var han. Och ytterligare en sak som gör det så konstigt är att vi har varit så otroligt bra på att värva under Klopp. Vi har inte gjort panikvärvningar, vi har inte gjort obegripliga värvningar. Och så kom det här från ingenstans. Och då känner man lite grann själv att nu jävlar har vi gjort ett fynd. Men det visade sig att nej, det har vi inte. Det var bara en olycksfall i arbetet.
Det var inte en överraskande resultat i alla fall, får man väl säga. Om den konstigaste värvningen som har gjorts enligt dig då, Thomas, och dig Per. Men har vi fått några reaktioner på den här listan?
Ja, men det är ju, alltså, det här med märkliga värvningar är ju någonting som, ja, det finns ju några att välja mellan. Vi fick ju bland annat in Andreas Lindman som nämner Nick Barnby. Och det var klart, det var ju oväntad konstig värvning när han kom in från Everton, från ingenstans. Thomas Nordström som är inne på Bernard Diomed också nämner Salif Diao. Som, ja, det var ju verkligen att värva från en annan hylla. Vår kollega Jesper som nämner Balotelli. Kai Hydling skriver det här. Hela eller halva listan av spelare in 2010-2011 är ju bubblare. Han nämner Andy Carroll, Christian Poulsen, Paul Konchesky, Joe Cole, Milan Jovanovic. Ja, det finns några starka namn där. Paul Konchesky, klart Hodgson hade haft honom i sin tidigare klubb. Joe Cole. Andrew Carroll kan man ändå förstå värvningen. Även om han blev alldeles för dyr. Det var kanske mer en dålig värvning än en märklig värvning. Men alla de här som han nämner är egentligen starka namn. Vi har även fått in Anders som nämner Ben Davis. Johan Nilsson skriver nästan alla värvningar under Rodgers. Var ju konstiga av olika anledningar. Han nämner Asaidi. Vi har även Nuri Sahin som vi pratade lite grann om här innan. Att man värvade en storspelare. Man visste inte om man skulle använda honom. Fabio Borini som inte hade någon... Fabio Borini var ju som en liksom budgetvariant av Dirk Kuyt. Kuyt var ju kämpa, slet och gjorde mål. Borini kämpa och slet men var för vek och kunde inte göra mål. Han nämnde också Iago Aspas. Daniel Lagerqvist nämnde Steven Caulker och det är klart. Det är också en sån där klassisk out of the blue värmning när man plockar in en mittback på lån och denna får göra spela anfallare. Matthew Bodström nämner Robbie Keane och även det var ju en jätteknepig värvning som man lägger mycket pengar på sommaren för att sen sälja honom till jul. Rizek nämner Roy Hodgson och det kan man ju också hålla med om att det var ja, det var ju också rätt konstig lösning även om vi var i en helt annan sits med som klubb då än vad vi är nu.
Vi var, Liverpool var aldrig Crystal Palace, Burnley. Men ja, hur annorlunda den har varit. Eller Everton för den delen. Spännande kommentarer och ja, det finns en hel del märkliga värvningar. Jag hoppas att det inte är någon sån som kommer att märkas av vid sommar i alla fall. Men och blir det märkliga värvningar så kommer vi ju naturligtvis att prata om det i nästa avsnitt. För det här avsnittet, det börjar lida mot ett slut. Det börjar på bli dags att ta sommarlov, en välbehövd semester. Och om inte annat så kan man ju då lyssna in och läsa in framförallt vad som händer i transferväg. Vad kommer att hända med Liverpools trupp? Och jag antar, Per, att på hemsidan Total Liverpool så kommer det inte vara så mycket sommarlov?
Nej, det kommer det nog inte att vara. Speciellt eftersom det som vi har varit inne på, att det kommer nog hända mer än vanligt på transferfronten.
Så sommarlov är ingenting som ni kommer att ägna er åt, men vad ser ni fram mest mot under sommaren? Thomas?
Oj, alltså det är ju... Jag tycker det ska bli skönt att bara få vara ledig ute i skogen och ta det lugnt. Det är lite, känns lite knepigt att det är ett mästerskapsår, men mästerskapet är i vinter. Så det blir inte så mycket sport i sommar, men det är lika bra. Därför är jag ändå ingen tv där ute jag är på sommaren. Alltså, jag klarar mig ganska bra med en paus ifrån sporten och förnöja mig och kicka lite boll med dottern på gräsmattan.
Per, kommer det bli lika lugnt för dig? Det kommer det inte att vara eftersom du kommer att hålla hemsidan uppdaterad. Men vad ser du fram emot mest i sommar?
När det gäller Liverpool så är det ändå mest fram emot att se nyförvärven på försäsongen. Nu är det ju såklart bara Carvalho som är kvar. Förhoppningsvis blir ju killen från Aberdeen också klar snart och ännu fler spelare med. Och det är någonting väldigt kul med att se de nya spelarna för första gången, även om det bara kanske blir i någon slags jippomatch eller att det är mot Wrexham eller att det är mot thailändska ligans All-Star-team eller någonting. Men det ser jag faktiskt fram emot väldigt mycket. Sen ser jag ju såklart fram emot också på att ta semester och göra lite roliga grejer som man inte har kunnat gjort de senaste åren på grund av corona.
Ja, det kommer att bli en annorlunda sommar får man nästan säga, utan förhoppningsvis utan covid-återfall. Och, ja, försäsongen ser vi då fram emot när den kommer. Den får inte komma för tidigt bara, man ska vara ledig också. Och det är ju då även den mest märkliga och konstiga värvningen som kanske en Asaidi eller Iago Aspas i Liverpool-tröjan ser ut som en världsmästare och vi kan väl leva på det hoppet tills vidare. Jag hoppas att du som lyssnar får en alldeles fantastisk sommar så hörs vi framåt försäsongen. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och så hörs vi. Ha det så bra. Hej då! Liverpool.